De här böckerna är på många sätt resor och förvandlingar för mig. Och jag gör saker som jag ångrar efteråt och som jag inte egentligen står för att jag blir liksom den här personen jag skriver om. Så att under de här åren som jag har skrivit boken om Chanel så har jag liksom gjort alltså irrationella saker som jag efteråt förstår att det, jag har levt mig så kraftigt in i henne. Att det är som att jag är en sån marionettdocka och så är det hon som drar i strängarna lite grann. Att jag känner ju inte att det är jag som väljer vem jag skriver om och hur jag gör det, utan det är nog jättemycket omständigheterna som avgör. Och sen så känner jag ju liksom att hon lämnar mig inte i fred. Det var ju samma sak med drottning Victoria som jag skrev om, att det är som att de besöker mig och så blir de ett slags familjemedlemmar och så lever min familj med de här damerna och så. Victoria sitter ju kvar och nu har vi då Coco Chanel också och så här. Så att det blir, det är så pass lång tid jag ägnar mig åt att skriva en roman att det blir som en del av mig själv och jag hade tänkt att det blir en bra avmagringskur att skriva om Coco Chanel för hon var ju mager som en vidja. Hon åt aldrig sötsaker och hon satte också sin bästa vän Misia på bantningskur för hon tyckte att hon hade överflödigt fett. Men tyvärr så magrar jag inte under den här skrivprocessen. Jag hade hoppats att jag skulle få en riktig slankekur. För att när jag skrev om drottning Victoria, hon åt ju och frossa väldigt mycket, så ökade jag ju markant i vikt. Men det hade tyvärr inte sen den här motsatta effekten att skriva om den mycket magra Coco Chanel. Så att jag är säker på att skulle vi träffas så skulle hon också ordinera mig soppa och inget bröd.
Det är ju en väldigt kontroversiell person du har tagit dig an. Om man lite ens tittar på Wikipedia på Coco Chanel så märker man att hon gick sina egna vägar, ska vi säga. Men hon gick också, så att säga, hon följde stigar där det fanns en intressant man. Hon använde dem nästan som stegpinnar, skulle man kunna säga. Ser du det lite så, att de här männen som dök upp, de var alltid ett verktyg?
Ja, det var det som jag fastnade för. Det var det som jag ville skildra faktiskt. Jag söker ju liksom när jag skriver en roman med verklighetsbotten så söker jag ju någon form av mönster eller vad ska vi säga, en sorts story. Och först hade jag tänkt hänga upp romanen på att hon var en notorisk lögnare. Coco Chanel var en notorisk lögnare. Hon klippte och skar i sitt livs berättelse så som hon liksom hanterat en tygpacke, precis som hon hade lust. Hon klippte bort det hon inte ville ha i sitt liv och så friserade hon sanningen alltså på det sätt hon behagade. Men det är ett spår i boken att hon ljuger, men det som jag då tyckte var ännu intressantare var de här tre relationerna som hon har under 20-talet, 1920-talet. Vilket för övrigt är en fascinerande period, för att man kan säga, om man lite överdriver, så är Coco Chanel en av de få människor som arbetar under 20-talet. De flesta andra ägnar sig åt att dricka champagne och roa sig och har den här liksom efterkrigstida euforin på något sätt, men hon är en hårt arbetande kvinna. Och de relationer hon har, och som jag följer upp i boken, så de färgar ju av sig på hennes yrkesliv. Det är som att hon behöver männen för att kunna skapa. Och det är ju någonting som kanske feminister skulle rygga tillbaka för och säga att men vad är nu det här för någonting? Men det faktiskt är så att hon behöver den här mannens närvaro och helt rent konkret mannens garderob. Hon plockar saker ur attribut ur sina relationer och helt konkret av de här männens kläder så skapar hon någonting nytt. Och när en relation tar slut så märker man det i hennes kollektion att aha, så jag börjar märka att men till exempel när jag blev intresserad av den lilla svarta klänningen, varför gjorde hon en sån? Varifrån kommer den här asketiska enkelheten och det här serieproducerade? På den tiden fanns det ju inte, det var ju vulgärt att ha en likadan klänning som någon annan hade, man skulle ju ha en skräddarsydd om man hade pengar. Och jag blev ju intresserad att vad hände i hennes liv före den lilla svarta kom till? Och föga överraskande hade hon en mycket speciell relation med en fransk poet som ingen har hört talas om, Pierre Reverdy. Och han var mycket fåordig. Hans dikter präglas av tystnad, alltså det är knapphetens poesi. Och det är inte speciellt överraskande att hon efter att den relationen tar slut gör en väldigt avskalad, väldigt stram kreation som blir den lilla svarta klänningen. Och jag tycker att det här är vansinnigt intressant. Det är mycket intressantare än många andra infallsvinklar på henne. Och jag följer upp i boken då tre helt olika relationer hon har då med en rysk storfurste och sen denna franska poet och sen en Englands rikaste man, Bonnie.
Hertigen av Westminster.
Hertigen av Westminster, ja. Ja. Så att det är tre väldigt olika män och det är också tre väldigt olika Coco Chanel. Hon är ju lite som en kameleont att när hon går in i en relation. Jag tror att det är så som kvinnor ofta gör, att man förändras alltså när man träffar en man. Och varför inte tvärtom också, män förändras när de träffar en kvinna. Men jag tror att kvinnor är mer benägna att förändra sig.
Mm. Hon valde ju också de män som faktiskt var väldigt fast i sin historia. Alltså som hade en tradition att luta sig. Den ryska storfursten hade visserligen förlorat sin position. Men den här hertigen av Westminster, han steg väl nästan aldrig ner från sina höga hästar.
Nej, det är lite spännande att hon väljer män som har då alltså en speciell bakgrund och en speciell släkt- och familjehistoria. För att hon frossar ju i deras förflutna kan man säga. Eftersom hon själv har klippt av sitt. Hon vill inte tala om sitt förflutna. Det är ett av bokens största, vad ska vi säga, mysterier är ju hennes barndom, hennes ungdomstid. Och det var väldigt svårt att skriva om den. Jag var tvungen att lära känna henne riktigt bra innan jag kunde närma mig hennes barndom och hennes ungdomstid för att hon vägrar ju tala om den och ljög mycket om den. Men just när man tittar på hur hon ljuger och vad hon ljuger om så är det ganska lätt att pussla ihop sen när man lär känna henne tillräckligt bra och så kan man liksom dra troliga slutsatser och det är ju inte liksom en biografi jag har skrivit utan det är ju en roman. Och jag har ibland svårt att komma ihåg själv att vad är fiktion och vad är verklighet. Men det finns liksom en verklighetsbotten. Och så har jag då dramatiserat och gått in liksom och försökt lyssna på henne. Det är ju inte möjligt att prata med henne mer. Hon är ju död sedan länge. Men jag har försökt liksom läsa mellan raderna. Ofta när jag har läst böcker om henne så är det som är i fotnoterna. Eller det som står innanför en parentes. Eller en bild som är det intressanta i den boken för mig. Det som ingen annan liksom märker. Det här lilla skräpet som jag tar. Och så sätter jag det under lupp. Och det är det som gör liksom berättelsen. Det är det som ger de här. En bild kan ge ett kapitel. Och en bisats kan ge några meningar. Alltså att det jag förstorar det som är för mig viktigt. Och jag tror också. Att jag håller på att bygga mig en. Tanken är att det ska bli tre romaner. Att det är en bär den som en krona var den första. Och den lilla svarta är den andra. Sen kommer den tredje. Om 3 år är det tanken då. Och att jag gör en sorts trilogi som samtidigt är en sorts nationalencyklopedi. Över kvinnlighet. Från 1800-talet fram till nästan till vår tid. Att man kan istället för att läsa det här. Små torftiga, sparsmakade anteckningarna om dessa kvinnor i uppslagsverk eller på Wikipedia så kan man få liksom en helt annan version. För jag tycker ju att kvinnor rent så här historiskt sett har definierats på ett väldigt snävt sätt.
Eftersom Coco Chanel är så bortskämd och så arrogant och när jag läser den här boken så tänker jag att är det en människa jag överhuvudtaget vågar närma mig? Eftersom de flesta som hon har i sin närhet svassar alldeles otroligt. Och hon var i något skede där på 20-talet nästan världens rikaste kvinna. Så för att jag ska stå ut med henne som läsare tänker jag mig att du har tagit med de trauman som ju måste finnas där för att man ska ljuga om sin barndom. Du har mycket drömmar och bilder där du tänker dig att det här är det hon också bär med sig.
Ja, jag var ärligt talat. Jag var ju förtjust i projektet när jag började naturligtvis. Man behöver ju ha ett enormt, liksom, man måste ju vara enormt förtjust i sin bokidé för att orka i 3 år liksom, genomföra den. Men ärligt talat så tog det mig länge innan jag tyckte det minsta lilla om Coco Chanel. Jag hade det var svårt och man kan inte skriva en roman om man inte överhuvudtaget tycker om den människan. För tycker man om någon så förstår man också. Och jag kämpade med det här och jag kom ingen vart med henne. Hon var bara liksom en ganska otrevlig, ljugande person som jag liksom inte kom nära in på. Det var först när jag hade liksom läst tillräckligt mycket om hennes förflutna och började liksom fundera på varför hon... Jag kom ju också så här otrevligt nära mina egna brister och mina värsta sidor. Och precis som jag så har hon också en enkel bakgrund. Hon kom från väldigt, väldigt mycket påvra förhållanden. Alltså från en total obildad bakgrund. Och så slussas hon alltså in i en elit i Paris. 20-talets alltså intellektuella, konstnärliga hjärta. Och där är hon totalt obildad. Hon har absolut ingen liksom klassisk bildning. Det sägs att hon till och med brände alla inköpslistor för att hon ville inte visa sin handstil. Alltså att hon skämdes så pass mycket. Det var den här skammen som fick mig att hitta nycklarna till henne. Alltså att hon bar på så mycket skam och att hon då, för att hon skämdes så mycket, kände sig tvungen att ljuga om sin härkomst. Och man behöver ju liksom inte vara speciellt bevandrad för att förstå att det finns jättemycket smärta också, att skam och smärta liksom som handlar om samma sak. Och det här att hon blev övergiven, att hon faktiskt förlorade sina föräldrar när hon var 11 år gammal, så kom jag att prägla hela hennes liv. Och det här blev också en ingång till henne. Och jag började liksom ta hand om henne och började tycka om henne när jag hittade de här sakerna. Och jag kunde också liksom förstå varför hon var så dominerande, varför hon var tvungen att vara så här. Gick omkring med en sax runt halsen och klippte med den i luften när hon ville att folk skulle vara effektiva. Och alltså hon är en skrämmande person på många sätt och jag är inte alls säker på att jag skulle vilja träffa henne ens. Men jag hittade liksom människan bakom henne och jag tycker liksom att hennes berättelse och hennes liksom resa från Coco till Chanel är intressantare. Nu tänker jag på den här filmen som heter Coco Before Chanel. Men för mig så är det inte alls intressant. Jag tycker det är mycket intressantare att veta liksom, hur blev Coco Chanel?
Ja, delvis. Men sen, så som jag tänker det, så har du ändå visat en lite... du har varit lojal med henne, för du håller dig till 20-talet och du avslutar romanen där när hon är på väg till Amerika för att erövra filmen med sina kläder. Så du går inte in på andra världskriget. För då hade du kanske haft lite svårt att försvara henne när hon inledde en romans med baron Hans Günther von Dinklage, som var en SS-officer och bodde på Ritz när alla anständiga fransmän låg lågt. Hon stängde visserligen sitt modehus, men det betyder ju bara att 4000 sömmerskor blev arbetslösa. Funderar du överhuvudtaget att gå upp liksom ända till andra världskriget?
Nej, det var ganska tidigt. Dels så ville jag försvara min romanperson. Jag kände liksom starkt att jag gräver inte i eventuella aborter. Jag gräver inte i eventuella liksom nazisympatier. Jag känner liksom att det är inte vad jag vill berätta. Jag vill berätta liksom om hennes liv som yrkeskvinna och just om hennes relationer som resulterar i fantastiska storverk rent liksom karriärmässigt. Och ganska tidigt så såg jag att romanen om drottning Victoria så handlar i princip om henne från vaggan till graven. Och då ville jag liksom på något sätt höja ribban. Jag ville liksom inte göra tre likadana böcker. Den här trilogin ska inte vara liksom så här pang, 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 tre likadana. Utan jag vill försvåra och förändra min arbetsuppgift så att det är också roligt för mig att gå på jobb varje dag. Så ganska tidigt så insåg jag att jag vill skriva om henne när hon är i den åldern plus minus som jag är nu. Alltså 40 plus minus. Och det är ungefär på 20-talet. Det var också intressant liksom att välja tiden mellan två världskrig. Alltså det... Boken börjar strax efter första världskriget och så tar den slut på precis 1930. Och då när man anar att någonting kommer att hända, att det, världen är i gungning. Så det är den här tiden som jag är känd som ytlig och euforisk, det 20-talet som jag ville skildra. Och där det fanns åtminstone en människa som var flitig. Och det då Coco Chanel, flitens lampa, lyste där.
Hon gjorde ju ganska mycket för att ändra det som kvinnor har på sig. Alltså hon befriar ju kvinnor. Hon hade mjuka tyger, sådana här som man hade sett ner på. Som trikot och jersey och så här. Och så var hon också underligt nog inte alls generad fast hennes modeller och klänningar kopierades. För det var som om hon hade ett projekt att nu ska vi alla se ganska avslappnade och vi ska må bra i våra kläder.
Ja, en detalj som vi aldrig tänker på kanske är att vi, nu för tiden har vi ju fickor vid kvinnor i kläderna. Det hade vi inte innan Chanel. Det var hon som tog det, och hon tog det från männens arbetskläder. Gubbarna hade alltid sina pennor och skisser och pengar och vad de hade i fickorna. Och då tyckte hon att varför ska vi släpa omkring på små portmonéer och väskor, att befria händerna och sätta stora fickor på kläderna. Så det är tack vare Coco Chanel jag älskar klänningar och jackor med fickor, för då kan man ha telefonen där och det är enkelt och så här. Och en annan sak så är ju att hon börjar serieproducera kläder. Och det har ju gjort att vi får förmånliga kläder. Vi kan köpa kläder ganska ofta. Man kan ju då ha invändningar mot det också. Men hon demokratiserar kläderna, kan man säga. Så att kvinnor dels kunde röra sig i dem. Hon liksom ville ha kläder som var i material och i snitt. Som gjorde att kvinnor skulle kunna stiga ut och in från en bil. Och gå från jobbet till en fest och ha samma kläder på sig. Man kunde bara slänga dit ett halsband och lite läppstift och så var man färdig. Och hon har liksom förenklat vardagen. Och när man börjar titta på kläder, till exempel blixtlåse, dragkedjan är också någonting som hon gjorde allmänt. Gjorde liksom att det var lätt att klä sig. Man kan kritisera henne också, hennes snitt var ju mycket krävande för figuren. Hon gjorde ju kläder som är mest smickrande på väldigt slanka personer. Man ska inte ha några höfter och mage och inte så mycket rumpa heller. Men om man utvidgar hennes snitt lite och gör dem mer förlåtande så är det ju kläder som passar, alltså de flesta kvinnor.
Du är själv också ganska klädintresserad. Tycker du om klänningar?
Ja, jag äger inga byxor. Jag har en garderob som består bara av klänningar. En kjol. Och massor med koftor och jackor. Och jag använder mycket tid och pengar på kläder och smycken. Det roar mig väldigt mycket. Och skor också. Och den här boken har ju nog faktiskt inneburit att min klädbudget har liksom varit rekordstor. För att det Coco Chanel på det sättet är farligt att man. Hon hade ju en väldigt, väldigt exklusiv smak, väldigt enkel, men så att det har inte varit direkt billigt att skriva. Jag drömmer ännu om att få en Chanel-väska, det har jag inte, men vem vet, kanske en dag.